Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 115, vecka 35 år 2014. David är som vanligt och Frida. Hej Frida.
Hallå.
Hallå och Henrik.
Tjenare.
Tja. Ja, har ni haft en bra vecka?
Ja. Ja, massa visningar på vår lägenhet, så att det är verkligen så här. Man får leva som om man inte alls lever i den här lägenheten. Ja, man använder en sked och sen så tokdiskar man den och torkar av diskbänken och dammsuger. Och, ja. Det är så tomt här och ekar fortfarande. Nu sitter jag under en filt, hopvikt som en jävla fällkniv, under en filt med min dator här och försöker spela in det här.
Ja, det låter bra i alla fall.
Jag offrar mig i den här podden.
Ja, men det är bra.
Hör du mer?
Ja, det är bra. Jag har köpt en grej som jag är väldigt nöjd med.
Mm-hmm. Okay.
Jag har köpt en, om ni vet vad en sous vide är för någonting.
Ja.
Nej.
Det har med matlagning att göra. Det kanske inte var någon överraskning heller.
Nej, det är en cirkulationspump.
What? Det låter ju som något inom sjukvården.
Ja, det är faktiskt...
Eller akvarie.
Det är lite lustigt att du säger det faktiskt. För att det är nämligen så att företaget Anova Culinary, som tillverkar den här som jag har köpt, kommer faktiskt från just medicinsk produktion. Deras cirkulationspumpar användes förut just för kemikalier. Och sen så gick man över till det här för ett antal år sedan då, och gjorde såna här pumpar också. Men vad det gör är att det håller ett vattenbad i en exakt temperatur. Så att man sänker ner...
Du kan variera över tid också. Du kan liksom säga att nu ska det vara på 53 timmar och så går ner till 30.
Men vad lagar du för avancerad mat? Det är ju inte snabbmakaroner som kräver den här behandlingen, antar
jag. Nej, det är det inte. Utan, bland annat då så är det ju... man kan för övrigt göra det absolut bästa potatismoset i världen om man har en sån här.
Men hur bra kan potatismos bli, tänker jag?
Alltså, jättebra. Det är ändå...
Ja.
Faktiskt.
Vad man gör med den är, om jag ska säga det lite snabbt, är att man förseglar stärkelsen i potatisen. Så att... Mm-hmm. Om man kör potatis på 72 grader i 30 minuter så förseglas stärkelsen i potatisen så att den släpper inte ifrån sig stärkelsen. Så att, sen så kokar man potatisen. Efter det så är när den är förseglad så är det bara att koka den som vanligt. Sen pressar man den och blandar med smör och lite grejer så blir det hur bra som helst. Mm. Och det är ganska svårt att få det till just exakt 72 grader om man inte har just en sån här som håller temperaturen själv då. Så att, men vad man annars gör är att man vakuumförpackar grönsaker eller kött och så, och sen ställer man temperaturen exakt och sen så ner med köttet bara, så får ju det exakt rätt temperatur genom precis hela köttbiten, ingen bit blir överstekt.
Just det. Så att, det där såg jag någon YouTube-video om förut. Nu när du säger.
Så att det är ganska... Det är lite avancerat och det tar lite tid och kräver lite planering, men det är riktigt kul tycker jag. Så det ska bli jävligt kul. Jag får den på tisdag så jag ska...
Kul. Men vi får höra en recension. Och, ja. Och på tal om mat så var jag i Skagen över helgen.
Ja.
Jag var ute på grenen så precis innan man kommer fram till själva stranden längst ut på grenen där Skagerrak och Kattegat möter varandra så ligger ett konstmuseum. Och i det här konstmuseet finns även en restaurang. Sådär, fint... servitören kommer fram och berättar allting om maten. Lite, jag tror McDonald's gjorde satir på det i en reklam när de lägger en isbit på en sån. Inte riktigt så farligt, men men ändå liksom
det. Ja, det där är jag sett. Ja.
Ja. Det var en upplevelse i sig. Det var lite kul.
Åt du Skagen röra?
Nej. Det är väl lite nej. Men vilket, jag har varit där ett par gånger tidigare, men det var ganska länge sedan nu, men det är ett helt fantastiskt ställe. Vi bodde i ett litet ställe som heter Tannishus som ligger en halvtimme bort ungefär. En lägenhet över natten precis intill stranden med utsikt över havet, och det är bara underbart att vara där i de här långa dynerna och sandstränderna. Men det är lite förvånande att gå ner på stranden och så kör folk och parkerar bilen på stranden längst fram i vattnet. Okay. Och kör omkring på stranden.
Nämen.
Ja, det är lite speciellt.
Så kan man inte bete sig.
Nej. Nej, alltså det känns väldigt underligt. Jag vet om att det är så, men det, man reagerar ändå när man ser det. Liksom, men vad är, ja. Det känns inte okej.
Okay. Nej, verkligen nej, det inte. Jag blir osugen på att åka dit.
Ja. Nej, nej. Det, ska inte, alltså, det är inte, här är inte ute på Skagen, utan det är ju på stränderna. Aha. Neråt så. Okay. Det är någon särskild strand där som är, och det är ju hårdpackad sand och sånt där. Mm. Vi har vänortsutbyte mellan Trollhättan och Göring som ligger där uppe också ungefär. En ja. Stad i Danmark då. Så när vi gick i mellanstaden så åkte vi till Göring och bodde hos familjer där då. Och sen kom de och bodde hos oss. Och så då ska den här familjen som vi bodde hos, eller som jag bodde hos. Mm. Vi hade varit ute vid Skagen under dagen, och så framåt kvällen ska vi åka hem. Och så tycker de att då ska de visa svenskarna liksom hur galna man är här i Danmark och kör bil på stranden. Och jag tror att det är just den här stranden där vi var nu då.
Ja, ja.
Och kör en bit där och kör fast.
Okay.
Ja, såklart. Det. Och det här är liksom innan mobiltelefoner och allting. Mm. Vilket innebär att någon får gå iväg tills man hittar en telefonkiosk eller liknande och ringa efter bärgningsbil som kommer liksom, en timme, två timmar senare. Så det är min upplevelse att köra bil på stranden.
Ja, det låter inte som någonting man rekommenderar.
Nej, jag känner mig inte jättesugen på att liksom testa igen.
Nej.
Om jag ska vara helt ärlig.
Jag vet inte om ni har sett det, men det var lite, blev lite kontrovers. Jag har intervjuats.
Mm, ja, det såg jag.
Ja, på Övernaturligt i fokus.
Väldigt, lite udda val av intervju.
Ja. Precis.
De brukar väl inte vara så glada i folk som inte tycker som dem, eller?
Nej, precis. Och det har väl också kanske uttryckts då några gånger att det var inte så populärt alltid. Men det skadar ju inte mig, liksom, utan det är snarare de.
Nej, det är väl jättekul att de i alla fall är öppna för en del. Och även om det är dissonans i deras grupp, alltså att det är någon som tycker, ja, men vi kan väl lyssna på vad de andra har att säga i alla fall.
Ja,
vilket känns ovanligt för den här gruppen. Ja. Man ska inte dra alla över en kam och så vidare, va? Mm. Men kant kam. Skitsam. Men det är kul när någon gör det. Jag tycker att vi ska hylla skillnaderna dem emellan också. Som vi säger, vi är inte en homogen grupp, vi är olika. Mm. Samma är det med liksom alla andra grupper vi kan hitta. Yeah.
Absolut, jag bara upplever att just de här i fokusforumen som handlar om det här övernaturliga hej och där brukar det vara väldigt låg tolerans för folk som tycker annorlunda.
Ja, och det är därför vi ska liksom hurra på det här lite och säga att det här är bra, det är skönt.
Jag blev väldigt överraskad, det var roligt. Ja. Men en bra intervju också. Mm.
Så vi kan länka till den, så kan man gå in och läsa om man så vill. Henrik, du hade hittat någonting om det här Ice Bucket Challenge.
Eller jag har hittat och hittat. Jag loggade in. Jag har varit i Göteborg också igår med sån kickoff på jobbet. Och sen, tidigare idag så loggade jag in lite på Facebook. Jag fick en liten stund över. Och då är min vän Dave Egan, som är en britt som bor i Tyskland, hällde isvatten över huvudet om och utmanade mig.
Jaha.
Men den här grejen är ju, det har blivit ganska stor och det finns mycket åsikter om det här. Och jag själv har gått och tänkt, alltså, man sett kändisarna göra och sen så börjar man känna, fan, nu sprids det ner till vanligt folk liksom, och vad gör det, blir det bara en grej man ska göra något häftigt själv och liksom sådär. Jag kommer ju i vilket fall som helst skänka pengar givetvis, man liksom blir utmanad om man säger så till att göra någonting. Och även om från början var det liksom, okej, skänk pengar eller gör det här. Var ursprunget till det på något sätt. Man väcker uppmärksamhet, och de som inte kan eller vill skänka pengar kan göra någonting för att sprida uppmärksamhet kring det här. Och det är många som säger, okej, men skit i och gör inte ett jävla jippo för din egen skull, utan skänk pengar och var nöjd med det. Men man får väl också acceptera att oavsett vad tanken eller grejen var med från början, så har det förändrats. Det har blivit en, okej, jag gör det här, jag skickar vidare den till tre personer och jag skänker pengar.
Mm, precis.
Så jag kommer ju att göra det här.
Mm.
Problemet nu blir lite bara att fan, nästan alla är ju utmanade.
Ja.
Utmana för fan inte mig.
Jag har inte tänkt det innan du sa så nu.
Nej. Jag åker hem till dig och jag vet inte vad, slå dig. Du får inte, jag vill inte, jag orkar inte.
Har ni några tips?
Ja, inte mig, det är mitt första tips.
Nej, men det har
kanske redan David är mitt andra tips.
Hmm. Ja.
Nej, för jag känner lite så att jag sprider sig så långt att jag kan inte ha koll på alla som har gjort det. Jag har inte alla på Facebook eller så. Och börjar man då utmana folk som redan gjort det en gång så börjar det liksom kännas.
Men frågan är om det här har levt klart liksom.
Jag tror ju på sätt och vis att det har gjort det.
Mm. Ja. Och,
men ibland, ibland är det okej också bara ha lite roligt. Det är också en lite kul grej att göra.
Ja, och det fick lite uppmärksamhet och det fick liksom, jag tror att hela den grejen är klar. Det kommer inte spela någon roll ifall någon ifall jag häller vatten på mig eller om du gör, alltså jag vet inte, det kommer inte fylla något syfte längre, tror jag, utan den stora grejen var ju att det här skulle sprida sig, nu har det gjort det,
nu har du gjort det och nu är det verkligen på väg ut.
Ja, jag egentligen tror det.
Men
när saker och ting når dig och mig, då är det fan, då är de klara liksom.
Ja, precis, jag känner lite så.
Ja.
Samtidigt så är det också lite respekt för den personen som ändå har utmanat den, om man säger så, att visa att okej, jag accepterar det här och liksom, okej, I'll join in the fun for once.
Mm. Så.
Vi kör.
Ja.
Så vi får se.
Ja, det blir spännande.
Kan säkert dyka upp en video på bloggen om det är någon som är intresserad av att se. Jag är inte alls säker på att någon vill, men kanske. Vi får se.
Ja, vi länkar i så fall.
Absolut. Jag ska tipsa också om, innan vi kör igång, det blir långt förspel idag. Men det ska vara en debatt den 4 september klockan 18 mellan humanisterna och kristna värdepartiet. Det är då Christer Sturmark som debatterar mot Per Kronlid då, som vi pratat om tidigare. Det här blir på Norra Reals aula på Roslagsgatan 1 i Stockholm. Så att, okay. Och det är fri entré och sådär, så att man behöver inte heller anmäla sig vad jag vet. Så att det är... Vi länkar till det eventet på Humanisternas hemsida, så kan du gå in.
Gud,
och kolla.
Gud vad kul. Ska du gå, David?
Ja, eller? Jag funderar på att göra det faktiskt.
Nu blev jag också sugen. Jag måste kolla om jag kan gå. Jag kan tipsa alla. Det brukar vara jättekul när Christer Sturmark debatterar. Han är faktiskt jätteduktig. Och de här kristna värdepartiet vore ju roligt att se vad de...
Och vad är det för kul för?
Precis. Ja, precis.
Ja, och på det temat så... ska det vara skeptikpub igen i Skåne då, och den här gången blir det i Malmö på The Bishop's Arms vid Savoy givetvis. Det är den 10 september klockan 19 och den här gången så kommer de att ta sin titt inför riksdagsvalet och presentera partiernas svar på vetenskap och folkbildnings tre färska enkäter då gällande GMO som vi har tagit upp och pratat om. Så om man behöver förbereda sig kan man lyssna på vårat snack också.
Yes.
Kring det här. Och sen så efter ett litet föredrag så är man välkommen att dricka öl och lösa världsproblem och annat.
Ja. Som sig bör.
Ja.
Kan jag också berätta då en sista grej bara. Det är nämligen så att Åsa Wilbäcks kvacksnack här har ju genererat en hel del uppmärksamhet. Bland annat hon själv pratade om oss i Nyhetsmorgon. Och faktiskt har Aftonbladet skapat en hel artikel baserat på hennes snack. Mm. De har inte fått några kommentarer från henne, utan det här är typisk sån här journalistik då, med att man bara, ja, som ni vet, en tweet kan göra att det blir en hel artikel.
Ja. Och det är ju Aftonbladet Plus också.
Ja, precis. Det är Aftonbladet Plus som de har lagt upp där på.
Så om ni vet någon som är intresserad av att läsa det där, så de kan ju istället kanske lyssna på podden, för den är ju gratis.
Ja, exakt.
Precis.
Men den finns där i alla fall, om man är intresserad av det.
Jag kan ju inte säga att artikeln sa så himla mycket annat än att hon talar ut i podcasten Kvacksnack.
Nej,
det är lite fel på sätt och vis då. Podcasten heter ju inte det, utan ett segment i... Men ja, skitsam. Vi kan inte förvänta oss att de ska... Alltså här då, det är Aftonbladet ändå.
Det är gott nog i alla fall.
Ja.
Men då vet ni det. Det finns där. Vi har varit med i Aftonbladet nu i alla fall, tack vare den här Kvacksnacket.
Nej.
Japp.
Ja. Nu, efter många moment, kör vi igång med nyhetsronden. Nyhetsronden. Och vi ska börja i USA. I norra Kalifornien har de haft sin starkaste jordbävning på 25 år. Och företaget Jawbone, som tillverkar diverse monitoreringsutrustning, där armband för träning och såna här grejer, har fått fram ganska intressant data under den här jordbävningen. Deras användares data skickas regelbundet till Jawbones servrar, och baserat på detta har de tagit fram en detaljerad graf över hur jordbävningen påverkade användarnas sovmönster och hur det skiftade baserat på avstånd till, från epicentrum då. De har också data på hur lång tid det tog för folk att somna om och såna här grejer, alltså hur oro såg ut efteråt och sådär. Föga förvånande då så störde sömnen mer desto närmare man var. Men det är ändå intressant att sån här data går att plocka fram, och även att den går att få fram mer eller mindre omedelbart när det sker något sånt här, bara genom att folk går med såna här armband på sig.
Och hur många skriker privacy intrång liksom?
Ja. Men det här är ju typisk big data då, så att det här är ju helt anonymiserat, så att det är inte så att det står att
nej, men det skiter ju folk i. Ja. Alltså, varför ska de veta när jag vaknar? Nej, du vill veta det, du får ut någonting av det. De måste givetvis också kunna hantera datan på något sätt. Kör upp, gå vidare.
Precis. Ja, och vi tillbaka i Sverige. Jimmy Åkesson konstaterade i SVT:s partiledarutfrågning att de vill lägga pengar på att inte 15 000 pensionärer ska svälta ihjäl varje år.
Det
kan man inte klandra dem för. Men det här uttalandet då bemötte inte programledarna direkt. Dock är det så att Yngve Gustafsson, som är överläkare och professor i geriatrik vid Umeå universitet, står bakom den forskning som Åkesson syftar på. Men han säger att det här utspelet är vansinnigt. Gustafsson menar på att Åkesson inte alls vet hur svensk äldrevård ser ut, och att mer pengar inte är lösningen på det här ganska komplexa problemet som har med helt andra faktorer att göra.
Vadå? Det är väl är det inte bara så att det kommer
invandrare,
rycker en bakelse ur handen på en svältande pensionär som sen lägger sig ner och dör?
Ja, faktum är att Gustafsson påpekar att det är mer eller mindre rakt tvärtom, för att på sina håll i Sverige så är det faktiskt så att i äldrevården så är det upp till 50% som jobbar där som är utlandsfödda, för att det är väldigt svårt att få in yngre svenskar i den här yrkeskategorin. Så att svensk äldrevård har i princip invandrare att tacka för att den funkar så väl som den gör. Kanske inte vad Åkesson hade tänkt sig. Och apropå det då, så har sajten Inte Rasist Män, eller IRM då, startat en podcast. Och vi länkar naturligtvis till den här podcasten, så att det är bara att gå in och börja lyssna på den.
Jag ångrar mig direkt, jag har sagt kul. IRM är jätteintressant, men det är aldrig kul.
Nej, det är ju ganska ofta kul, men det är ju ändå med lite så här besk eftersmak. Ja. Men jag har väldigt ofta skrattat åt hur absurt det kan vara.
Men ja, precis som du säger. Jag ska nog testa att lyssna, men som sagt.
Ja, vi ska hålla oss lite på samma tema. Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad har nämligen tagit emot annonspengar av Sverigedemokraterna så här inför valet. Men vad de valde att göra med de här annonspengarna, det var lite annorlunda. Båda tidningarna har nu bestämt att annonspengar från Sverigedemokraterna ska skänkas oavkortat till organisationer som jobbar med ensamkommande flyktingbarn. Ett mycket bra initiativ, måste jag säga.
Jobbigt fest det. I Indien så kan man nu arresteras för att man gillat en Facebook-post som driver med religiösa företeelser. Man säger som att sluta göra religiösa företeelser så lätta att driva med istället.
Ja. Det kräver lite väl mycket.
Tillbaka till USA då. En 9-årig flicka som sköt med en helautomatisk Uzi på en skjutbana i Arizona i USA då, tappade kontrollen över vapnet och sköt ihjäl sin instruktör. Vapnets rekyl gjorde alltså att det steg över hennes huvud och sköt ner instruktören som stod bakom flickan. Vad en 9-åring har med en helautomatisk Uzi att göra från första början förtäljer inte historien. Trots dumheter som de här så är USA naturligtvis inte närmare ett vapenförbud. Men känner man dem rätt så ligger det nog kanske närmare till hands att förbjuda 9-åringar.
Men alla vet hur farliga de är.
Det här är ju så dumt så att man vet ju inte, kan det ens stämma?
Det finns videos på, inte själva olyckan, men när hon har varit på den här skjutbanan med den här instruktören och stått och avlossat skott med väldigt, väldigt darriga armar, och att man då försöker hetsa en 9-åring till att skjuta med automateld med ett stort automatvapen, det är ju Alltså, frågan är om man ens bör överleva en sån jävla idioti. Alltså,
det... alltså hade det kommit liknande grejer från typ Irak eller någonting, då hade ju amerikanerna varit väldigt snabba på att fördöma det och kolla hur de beter sig här. Men hemmaplan går det bra att göra lite som man vill.
Ja, precis.
Alltså det är ju intressant att se statistiken över hur många amerikaner som har dödats av vapeneld i USA kontra de här krigszonerna som man är i.
Ja.
Sist men inte minst, en belgisk fotograf tänkte spexa till The Ice Bucket Challenge en smula, så han skulle bombas med, med 15 000 liter vatten från ett brandflygplan. Vem kunde tro att det skulle sluta med en plats på intensiven i kritiskt tillstånd? Ja, jag hade nog kunnat det faktiskt.
Ja, men det är lite som den innan liksom, att ge en 9-årig tjej en automatisk UC. Vem hade kunnat tro att det kunde sluta på något dåligt
sätt? Precis. Vad kan möjligen gå fel?
Alltså den där instruktören och den där fotografen borde ju slå sig ihop och komma på fler genialiska planer.
Precis. Det verkar som att den sammanslagningen blir lite vansklig då. Ja, det är väl någon sorts Darwin Award kanske. För båda de här herrarna. Vi ska gå vidare till diskussionsdelen. Jag hittade en intressant grej från Australien faktiskt, kan man säga. Det blossade upp lite för ett tag sedan. Det var en komiker som heter Adam Hill. Eller Hills heter han. Och han har ett eget tv-program i... The Last Leg heter det, som man har på Channel 4. För sig, det måste vara i England då måste det vara. Han i alla fall då har, jag tror att det är så att Adam Hills är australienare, men det är Channel 4, det är en brittisk kanal, så det är säkerligen
ja, okej. Okay. Ja. Inte så att den finns i Australien, det spelar ingen större roll.
Sak samma, det spelar ingen större roll vart de spelar in det här programmet, för att det inte är riktigt det handlar om. Det är i alla fall så att när Westboro Baptist Church talade om att de skulle stå vid Robin Williams begravning och skandera, så...
Vad tuffa de är.
Ja,
de är så häftiga.
Precis, det var faktiskt lite det som var Adam Hills poäng. Att det är ganska lätt att hålla på att slåss för kristendomen på det sättet de gör. För att visst, folk blir förbannade, men det händer inte så mycket mer än det. Så vad han gjorde var att han gick ut i sitt program och talade om att varför gör de inte så att de åker någonstans och slåss för kristnas rättigheter, som exempelvis till Irak. Och han säger då till dem att jag kommer att betala era flygbiljetter. Ni kommer till och med få åka business class allihopa. Jag betalar business class för er allihopa om ni åker till Irak och protesterar mot ISIS.
Fy fan, det skulle jag också
skjuta in. Vem skulle inte skjuta till de
pengarna? Vilken win-win alltså. Ja.
Och efter att det här hade hänt så började Westboro Baptist Church då är ju ganska bra, får man säga, på att hantera media. De är ju spritt språngande, men de kan ändå på något sätt snärja media och fånga ett intresse. Och de kände väl då här att det här kan de kan inte fega ur. Så de gick med på det. Och sa då, började säga grejer då via Twitter att ja, vi accepterar Adam Hills utmaning, så att säga.
Mm-hmm.
Sen dröjde det lite tid och de började driva någon sorts kampanj mot Adam Hills. Kalla honom massa bizarra grejer på Twitter och attackera honom och hans alltså folk runt honom, och var helt som de är, helt fruktansvärda idioter. Så Adam Hills sa till slut då att nej, nu skiter jag er, och sen skänkte han alla de här pengarna till välgörenhetsstället. Han tog den summan som det hade kostat att skicka dit dem, skänkte den till välgörenhetsstället och sa det att det blir ingenting.
Så de började hålla på sådär bara för att slippa åka typ, eller de kanske googlade vad IS var för någonting och sen typ. Nej, men vänta nu. det här lät inte så mysigt.
Efter det här så har det är också ganska kul då att Hills har blivit kontaktad av väldigt många tittare på hans program som också erbjuder sig att skjuta till de här pengarna. Så att, det är flera som har sagt att ja, vi hjälper till, du behöver inte betala allt det där själv, utan det är klart de ska, klart de ska till Irak.
Ja, jag skulle också bidra. Ja. Bra grej.
Ja, så han donerade de här pengarna då till en, någon sorts fond som heter Remembering Robin Williams. Mm. Och så det är ju jättebra. Alltså att pengarna gick till någonting bra istället för att det går till de här idioterna och att de ska för att det, och så många kommenterade det här också då, att det de hade gjort, det är att de hade åkt till The Green Zone, alltså den säkra zonen i Irak, så hade de fotat sig framför lite palmer och stått med sina äckliga skyltar och viftat, och sen hade de åkt hem igen. För att de är ju fega kräk, alltså så är det ju.
Ja, men de ger sig ju bara på folk som inte kan slå sig, alltså mest döda människor är det ju. Det är ju rätt fegt, får man lov att säga. Jo.
Ja, det är hyfsat, va?
Men tror ni att de någonsin menade allvar med att acceptera det här? Eller var det här liksom en del av deras... För att, som sagt, jag tror ju att de är ganska utstuderade. Alltså. Mm.
Ja, gud. Nej, jag tror inte att de hade inga planer på att åka, tror jag. Utan de ville typ force his hand på något sätt. Mm. Alltså tvinga honom. De trodde väl inte att han var allvarlig.
Nej.
Och sen när det visade sig att han kunde göra det, då fick de lite kalla fötter och försökte mobba sig själv ut ur det.
Mm.
De är ju väldigt bra på sociala medier och allt sånt, precis som du säger. Mm. Det är ju, och en sån här grej får ju spridning, det vet de.
Ja, ja.
Mm. Ja, om de inte syns, då är de ju ingenting, för de är inte många.
Nej,
jag såg ju en dokumentär om dem, och det verkar ju så på, alltså, att de är så pass medvetna om var de står och demonstrerar, och de vill ju att folk ska bli arga på dem och göra oväsen kring det, för då får ju de uppmärksamhet. Det verkar de vara ganska medvetna om.
Ja. De här musikvideosarna som de gör och sånt där, alltså det är väldigt uttänkt allting.
Ja.
Jag tror inte att det handlar inte ens så mycket om själva åsikten i sig, tror jag. Nu är det bara någon slags manisk jakt efter uppmärksamhet.
Ja, precis. Och det var ju också det som var mycket runt alltså Fred Phelps och så, att just hans behov var ju det här att bli sedd, att få någon form av uppmärksamhet helt enkelt.
Mm.
Och då ser man ju liksom vad det är, den driften och det tragiska behovet kan leda till. När det liksom går före precis allt annat, även trots att han är död, så slutar inte de här dumheterna, utan det är liksom hans familj fortsätter att attackera hedliga, schyssta människor, som det verkar som, i alla fall på allt jag läst, att Robin Williams var en jävligt hyvens kille liksom. Mm. Som ställde upp och bidrog väldigt mycket till välgörenhet, och alltså gjorde väldigt mycket för sina vänner och hjälpte till mycket liksom. Så att då bli behandlad på det här sättet efter sin död, och sen blir kallad en massa grejer. De hade ju kallat honom en fag pimp bland annat.
Alltså, vad får de allt ifrån?
De har ju fantasi i alla fall.
Ja.
Ja. Ja, det får man ge dem.
Men det känns mer som att man sitter då, man har en whiteboard, och så har man liksom så här att man skriver upp 15 stycken grejer, och en av dem är fag pimp, och så säger man, men vad blir folk mest upprörda över på den här? De här tre grejerna kan vi stryka på en gång, för det har vi sagt förut, men de här andra grejerna här, vad tror ni de blir mest ledsna över?
Jag tror de kör mer en sån grej att de har de här 15 orden, och sen så plockar de bara två helt random och sätter ihop dem. För det är ju mycket så här, jag tror de har så här fag, whore, pimp, devil typ, och så sätter de ihop ett par stycken. Ja, devil, pimp,
ja,
eller fag, whore. Ja. Alltså de bara kör, blandar upp dem sådär. För det är ju aldrig att de har någon slags... Alltså de verkligen tycker det.
Nej.
Vad är det ens för det första?
Nej,
men det är inte som att de tycker det.
Nej.
Vet de ens varför de tycker illa om honom, eller?
Nej, de har väl, vad jag vet, så har de bara liksom framhävt honom som någon sorts, alltså, ja, så att de stöder homosexuellas rättigheter typ, eller stödde då.
Jaha, oj.
Och var liksom som folk är mest. Alltså,
det är ju inte okej.
Okay. Nej, men det är ju det. De hatar ju normen liksom. Det är det de gör.
Mm.
De har ju inget till övers för någon annan än de själva egentligen. Och,
det skulle vara så intressant. Alltså, nu kommer det ju aldrig förhoppningsvis bli så. Men om det skulle bli exakt ett sånt samhälle som de vill ha. Mm. Vad fan skulle de göra då? För det är ju inte det ens handlar om.
Nej.
Utan det är ju bara den här uppmärksamheten. Vad skulle de göra då?
Mm.
När de inte får tillverka plakat hela dagarna.
Ja, och resa alltså, runt då. Ja.
Nej, de räknar väl inte ens med det själva liksom.
Nej, de vet ju mycket väl. Jag tror att de här är ganska medvetna om vad de håller på med.
Ja.
Jag tror inte att det är alltså, visst, de är religiösa tokar, men de, alltså, de behöver inte vara tokar inom precis alla områden. De vet ju hur de ska få komma, hur de ska nå ut. Jag menar, hur många organisationer som är så här små blir så kända över hela världen.
Nej, ja, nej, det är ju unikt.
Ja. Det är, alltså det är liksom, som sagt, de är typ 35 pers, 35-40 pers.
Ja, och gjort så här 10 dokumentärer om dem. Nej, men
precis. För att de är så fascinerande i sin galenskap, så att folk blir ju intresserade.
Jo, men det är väl också det här att det andra galningar kan man ändå så se vad deras poäng, vad de vill åstadkomma, även om man inte håller med för 5 öre eller knappt ens förstår det, så kan man ändå förstå att okej, du har något sjukt mål i ditt huvud. Ja. Men de här, de har ju inte ens det. Det är liksom bara, det är som att de bara plockar saker i luften. De kan gå på vem som helst. De ser någon på stan och bara, du är en faghår, och börjar så springa runt med plakat. Det är verkligen galenskap i sin renaste form.
Ja,
det är ju fascinerande. Det är ju verkligen fascinerande.
Ja, det är så extremt tragiskt också när man ser de här med dokumentärer och så, när liksom de föds in i det där.
Ja.
Men sen finns det ju det är vissa som lyckas ta sig ur också. Så att
Men är det många som går med i den som inte föds in i det, så att säga?
Ja, precis. Ja, det är nästan mest intressant.
Ja.
Hur man kan liksom se det här och tycka det där tycker jag verkar som en härlig grupp människor.
Ja, för jag förstår ju liksom om man blir indoktrinerad under hela sin uppväxt. Liksom, att man kommer in i det här. Man är ju hjärntvättad. Det är klart liksom. Men att som vuxen se de här människorna och tycka, nej, men det där, det är ju ganska kul. Det där vill jag vara med på.
Ja, precis.
Börja spela badminton eller något, ifall det behöver en hobby. Behöver
inte... verkligen.
Ja, det är lite samma att stå och vifta med.
Vi ska släppa de här galna idioterna och gå vidare till någonting så lite annorlunda, Henrik, som kläder. Pratar vi inte om så ofta.
Klädföretaget Zara känner ni säkert till, säljer kläder, affär helt enkelt. En tröja som de kallar för sheriff. Den är randig och så har den en stjärna på ena bröstet där, som så står det sheriff i då, som sheriffstjärna helt enkelt. Hur de tänkte med randig tröja där, det vet jag inte riktigt, för jag har inte riktigt sett någon westernfilm med
randig tröja, som, vet jag inte.
Inte helt, man drar det ju liksom mer, associationerna går lättare mer till fångar, fångkläder.
Ja.
Och det är, och drar man det då med den här Davids stjärna på bröstet och fångkläder, så får man liksom lite andra associationer också. Den har fått väldigt mycket kritik för att den påminner mycket om fångläger från förintelsen då. När man ser de här gamla bilderna på utmärglade judiska barn med randiga kläder och så en Davids stjärna på. Nu står det i för sig sheriff på den här, och när man tittar på själva stjärnan så känns det ganska uppenbart att det är en sheriffstjärna. Det är de här små runda prickarna på varje spets liksom, och till en viss gräns kan man väl liksom dra associationer ganska långt. Sen ser jag likheten också. Jag förstår inte varför de har varför tröjan är randig riktigt. Man ska dra liksom det temat, sheriff-temat då.
Det
köper jag inte riktigt.
Nej, jag tycker det är alltså hela grejen. Jag har sett andra bilder, om bilden som är på från DN här och som vi kollar på just nu. Den bilden, då ser man ju, då är det ganska, heter det, breda ränder på de här, på de här judiska barnens kläder då.
Men jag har sett andra, åt andra hållet, men...
Ja, precis, men jag har sett andra jämförelsebilder med andra kläder som barnen hade där, och den betyder mer lik den där.
Men det spelar ingen roll att ränderna inte är riktigt lika. Associationerna finns ju där nog genom att det är
randigt.
Det spelar liksom, det är skitsamma.
Och Zara har ju också den här historiken med att de kritiserades lite halvt om halvt 2007 för att de sålde en väska med hakkors på.
What?
Eller också lite sådär,
det måste jag googla.
Och det här gick igenom kvalitetskontrollen, sa du.
De sa att de hade missat hakorsen, tog bort väskan från och bad om ursäkt liksom. Det har man väl hört förr med folk som bara trycker igenom saker. Jag vet inte, de kanske missade, kanske inte såg det. Är man inte uppmärksam på de här grejerna, så har man inte den historien och medvetenheten på det sättet om de här ämnena, så kanske man inte ens tänker på vad det är. Alltså det låter väldigt underligt givetvis, men om det inte är ett jättestort hakkors på en röd botten, så kanske man faktiskt kan missa det om det ingår som ett mönster eller så. Nu har inte jag sett en bild.
Men det är alltså jag tycker ändå att hakkors är ju så pass, de är ju så etsade i sinnet på i princip alla.
Så att, jag hittade en bild här, jag skickade den till er på väskan. Jag har sett den där förut nu, kommer jag på.
Ja, precis. Jaha, men det är okej.
Okay. Ja. Okej.
Fan,
vi ser ju uppenbarligen ett hakkors, men det måste ju inte vara det.
Nej, precis.
Det nu blir ju det av, ja men det är samma, alltså Dressman vet jag, jag reagerade på när jag en gång tittade ner på deras klädställ, ser man deras klädställ ovanifrån som formade som hakkors också.
Ja, det där har jag också sett.
Det men betyder inte att det är någon som sitter, nu ska vi smyga in nazistisk propaganda i det här.
Nej,
precis. Nej, det behöver det verkligen inte betyda. Man behöver inte dra det så långt. Man kan ju fortfarande kritisera att det har skett.
Ja, men för de behöver vara ett företag på det sättet bör vara uppmärksam på att de här ämnena är känsliga.
Ja,
och man ska tänka sig lite för så att man inte trampar någon på tårna även om man inte menar det.
Ja.
Nej.
Dock så är det så att den väskan där som du hade det var inte den som jag såg. Det var ett annat mönster som jag skickade nu som ni kan kolla på om ni vill.
Okej.
Ja.
Lite tydligare sådär.
Men det är också det här. Alltså.
Men det där var väl inte Sara sen då?
Jo.
Är det så?
Den väskan som jag såg i samband med artikeln om det här så var det en tygväska med det här motivet på. Alltså inte.
Ja, men vänta. Det här hakkorset som jag skickade, det var ju ett par kalsonger. Det var något annat, någon annan kedja. Okej, men det här är ju helt stört.
Ja, det var ju. Och att ingen då som packar upp det här eller någon, ja, alltså, någon måste ju ha dragit i handbromsen och sagt att men herregud, vi kan inte ha en väska som ser ut så här.
Nej, men exakt. Vem är det som ska handla den här väskan? Är det liksom svenskarnas parti eller?
Ja. Men frågan är också var kommer det ifrån? Är det liksom Indien där man faktiskt har den här symbolen sedan tidigare som inte alls har de associationerna till det?
Nej, och jag såg den på, jag fotograferade den också, jag såg den på i detaljer på byggnader i Hongkong, hade de också den här.
Ja.
Så att det förekommer ju, alltså det är ju en solsymbol, men alltså här är den förstörd. Det går
inte. Precis, du kan inte, man kan inte släppa igenom det så.
Nej.
Det går inte. Så finns det andra kulturer där det inte är lika stigmatiserat? Kommer man kolla på, det är väl Japan och där Samsung kommer ifrån, vad heter det? Seoul.
Ja, Sydkorea.
Mm. Tack. Bra att jag känner till ett företag men inte namnet på. Jag är väldigt, väldigt trött i huvudet så.
Ja.
Där det liksom blivit lite mode i nazism. Alltså folk klär upp sig som nästan som naziledare med Gestapo-uniform med hakkors på och tycker att det är lite häftigt så. Som inte har den mörka historien med det, även om de var inblandade i kriget på sitt håll så, men de slogs ju inte på det sättet va?
Nej.
Med de grejerna riktigt, så det finns en skillnad. Men det är konstigt att det smyger sig in så. Alltså jag förstår, alltså, om man skickar och lämnar ut hela tillverkningen till något asiatiskt land som inte har den kopplingen till ett solkors, ett hakkors eller en svastika då, som menar någonting annat.
Ja.
Det ska stoppas någonstans efter det, men jag kan förstå hur det kan ha kommit till om både designen av det och tillverkningen av det görs någonstans där inte den här stigmat finns.
Ja, men det kan jag också förstå att just.
Men jag förstår inte hur du kan komma så här långt.
Nej, exakt. Det är det som är det märkliga. Men just den här tröjan då kan jag mer förstå att den kommer så här långt. Eftersom jag hade exempelvis inte gjort den här associationen. Jag kan förstå.
Nej, inte jag heller.
Med de här bilderna som jag har sett att man gör associationen, helt klart.
Ja, men, och där är också, där har ju vi inte riktigt samma känslomässiga knytning till de som har varit närmare. De som har haft far och morföräldrar som har varit i koncentrationsläger har ju en annan emotionell koppling.
Mm.
Och det måste vi respektera. Även vi kan säga, nej men så farligt är det väl inte.
Nej.
Jo, det är inte våran plats att säga att det inte är farligt, för det är inte vi som blir utsatta för det.
Nej, men så är det absolut. Men
men sen behöver man ju inte tolka in någon stor konspiration i det hela heller.
Nej, och det vet jag inte om någon har gjort heller, mer än att det här är illa, någon borde ha tänkt på det.
Ja, men jag tycker ändå det som vi berörde här i början av det här, att designen överlag är väldigt märklig.
Mm.
För att det finns ingenting av den här tröjan som säger sheriff.
Brukar inte sheriffer ha så här rutiga skjortor, eller?
Jo, västar och grejer.
Ja.
Hade det varit,
stjärnan
hade det...
är ju en sheriffstjärna, det kan jag ju förstå på något sätt.
Men... brukar inte sheriffer ha... För fan, inte vad de hade för kläder annat än möjligen skjortor på något sätt.
Ja, men det är ingenting som stämmer in i bilden av hur en sheriff ser ut. Varför skulle man vilja gå i någon randig tröja med en sheriffstjärna på?
Det ser mer ut som någon slags Håkan Hellström eller Polan och Pyret.
Ja, men det är lite sjömanstema över själva tröjan. Så. Och sen så har man slängt på en sheriffstjärna. Då. Jätteunderligt.
En grej jag kan berätta för övrigt som Tanje berörde, vi var inne på här, är att jag var ju i Norge i somras. Och då frågade vi släktingar där, varför finns det inga
nazister?
Ja, det finns det ju. Varför finns det inga billiga matkedjor? Vi har ju, i Sverige har vi ju billiga matkedjor, sådana som slår sig in med låga priser. Och då tog vi Lidl som exempel. Varför finns inte Lidl i Norge? Men då är det så att Lidl fanns i Norge för några år sedan. Men folk kunde inte handla där för att det var en tysk kedja. Nej, men alltså, man kan tänka sig det att de sa till och med, en av släktingarna då, för han berättade det, att han är efterkrigsbarn. Han var född 47 tror jag. Och Tyskland de är fortfarande inte välkomna i Norge alltså.
Nej.
Utan det här är så, alltså, även min frus farmor då, som är norska, hon blev ju alltså under vapenhot utsjasad från hemmet där hon jobbade då, som någon sån där barnflicka eller vad hon var då. Under ockupationen då. Och bort till någon sån här hemlig bas av något slag där de skulle jobba och göra massa grejer, och det var liksom, ja, och sen när de kom tillbaka när ockupationen var över, så var allting helt sönderslaget, golven var helt förstörda, det var liksom de gick ju bara in och tog över byggnader och bara bara trashade alltså, och drog in massa maskiner och grejer, så att det var liksom, alltså, de har fortfarande en sån syn, en sån misstänkt, alltså så här liksom, mot allt tyskt. De klarar inte av det liksom.
Nej. Så det är lite vi var i Danmark nu då, det här vackra områdena som med de här fina stränderna, och så plötsligt dyker upp betongbunkrar. Och vi hade någonting med över då när vi var i Fredrikshamn och tänkte, vad ska vi hitta på? Så läste jag på nätbana och Visit Denmark eller någonting. Så lokalborna är väldigt nöjda, väldigt stolt över det här området som ett naturområde. Då. Mm. Det är också det är en stor bunker från andra världskriget. Och det här är ju tyska bunkrar. Tyskarna byggde bunkrar i det här området under den här tiden. Med stora kanoner och grejer riktade mot Sverige. Då.
Ja.
Alltså vi åkte dit och kollade. Väldigt undligt, alltså, och gå omkring där och alltså må lite fysiskt illa nästan över. Jag har ju inte ens gjort lumpen, om man säger så, jag har ingen koppling till krig eller krigsföring på det sättet. Jag tycker det är väldigt, väldigt otäckt.
Ja,
samtidigt så är det fascinerande. Det är en viktig del av historien. Man kan inte liksom bara strunta i det för att vi tycker att det är obehagligt. Så jag tycker att det är viktigt att ta del av vad som har hänt, just för att inte riskera återuppleva det. Att det inte ska dyka upp igen, om man säger så.
Och då var det ju ändå så att Sverige klarade sig väldigt bra relativt sett genom det här.
Ja, vi har inte den, som du säger, det med Norge och med det här i Danmark, att man har,
vi har inte den
så här fysiska påminnelser om vad man blev utsatt för under kriget.
Nej,
och så väldigt många människor som, alltså, som var med då, som minns det här, och som även då är födda precis efter att det här hände, av föräldrar som i allra högsta grad var med om det här. Och har då,
det är ett stigma som tar lång tid att bli av med.
Absolut.
Men en annan sak, som nu kommer vi långt bort ifrån tröjor och Sara. Jag blir också lite fascinerad av, man kan gå vid ett medeltida fort och se de här kanonerna och tycka att det är kul och spännande med de här vapnen, kanonerna och svärden och allting man ser. Men det går en gräns. När man ser en kanon från andra världskriget så är det inte spännande längre.
Nej, det är för otäckt. Nära. Ja.
Det är för nära. Och man undrar lite ibland så liksom var går gränsen där?
Ja, alltså våra barn kommer ju inte ha några sådana. Alltså, när det liksom de generationer som var med då och de här efterkrigsgenerationerna börjar liksom trappa av. Då kommer det nog kännas betydligt mer avlägset, för att känslan blir ju lite det här att det här kan hända när som helst. Det hände ju när han och hon var med. Det har ju hänt när de var med liksom. De har ju varit med om det här.
Vi kan fortfarande höra historier om...
Ja, vi kan få det berättat av dem som var där.
Jag vet, farmor berättade att det var tyskar som deserterade från tåget. För det gick ju tyska tåg genom Sverige ganska mycket och genom Dalsland då, där de bodde. Så det var tyskar som hoppade av tåget och gömde sig någonstans. Ja, det är väldigt nära.
Ja, det är ju det. Och det, men när den närheten försvinner, då tror jag det kommer bli en annan grej av det. För att det som är på medeltiden är ju alltså väldigt, väldigt avlägset.
Det är fortfarande en kanon. Det är fortfarande ett vapen som dödar människor och som användes liksom. Man måste nästan dra iväg där ännu mer. Jag kommer att tänka på en historia just om det här med koncentrationslägren och en så fascinerande och fantastisk historia. En tidigare kollega till mig som har judiska föräldrar, eller hon är judinna själv då, uppenbarligen, där stora delar av släkten på, om det var mammans eller pappans sida, någon av sidorna förintades helt enkelt. De splittrades efter kriget när lägren fritogs så att säga och spreds över hela världen, så hon har ju släktingar verkligen överallt. Hon har inte haft någon kontakt med sin pappa under en stor del av sin uppväxt, för de gick isär då. Och det är en helt annan historia, men vi delade kontor under en tid när hon för det första lärde känna sin pappa igen och förlät honom för att han inte hade funnits, och också fick kontakt med den större släkten. För det kom ett mejl från någon i USA som säger vi är släkt, och jag vet inte om de är kusiner eller på vilket sätt de är släkt då, och de vill ha tag på hennes pappa för att de var ju närmare släkt. Och det var det hela det här som startade, för då var hon, jag vet inte om jag vill ge mig in i det här så. För att göra en lång historia kort, hon åker senare till USA för att hälsa på de här släktingarna. Och en av släktingarna är en lärarinna, har gjort en väldigt tung agenda för de här dagarna som hon är med dem, min kompis då. Där den första dagen så åker de till en gammal soldat, eller en gammal man som var soldat under världskriget, som berättar att han var en av de första amerikanska soldaterna som gick in i just det koncentrationslägret där hennes släktingar satt. Helt galen historia på sätt, alltså att få de kopplingen efteråt.
Ja,
men
verkligen.
Jag kan inte föreställa mig, jag har en del av en bild eftersom hon berättade och jag upplevde det genom henne.
Man vill ju egentligen inte ens tänka att det är alltså på riktigt.
När hon berättade den här historien, det var så känslomässigt och jag kände att jag tog åt mig så mycket av känslorna det var en jättefin historia, alltså just det här, den gamla gubben då som han måste ha varit jättegammal verkligen, och berättar just det här hur det såg ut när de kom dit och helt otroligt.
Det
alltså
blir ju alltid någonting helt annat när man har en person som kan berätta om någonting. Alltså då blir det helt plötsligt så mycket närmare nutiden om det är bara någonting man läser om.
Ja absolut
så är det.
Ja, det var en liten parentes där, men jag kände att det var läge att berätta den.
Ja, precis.
I det här.
Nej, men det... Ja, åter till... Om vi ska knyta åter till själva den här Sara-tröjan då, så... Ja, vi kan väl ändå vara ganska överens om att det var... minst sagt, ja, taktlöst. Ja. Men även om man kan... Tröjan, som sagt, lite mer förståelse än swastika-väskor kanske.
Ja, sen som sagt,
kanske så försökte jämna ut det hela, så först kläder för nazister och sen kläder för judar. Det kanske var någon sån grej att de försökte liksom.
Del av en serie.
Ja. Världens sämsta kollektion.
Ja. Jag fick en sån där tanke, eftersom det är så pass udda eller olika med den här randiga tröjan och stjärnan på, vad försöker de dölja? Vad tryckte de på bröstet först?
Ja, precis.
Vad fan, kanske så här kan vi fan inte göra. Vad ska vi hitta på nu? Sätt en sheriffstjärna på, så kallar du det för sheriff.
Ja, det var den där svastikan som var där igen säkert.
Mm. Ja, precis.
Ja, ja. Nej, vi kanske inte ska dra dem i smutsen på det sättet och säga att de är, nej, är medvetet dumma huvudet.
Nej, men det är ju pinsamt. Det är man lov att säga.
Ja.
Man vill inte vara typ PR-ansvarig på Sara just
nej.
Nu. Känns som.
Nej.
Vi ska se, vi har väl inget kvackdjur den här veckan, men har vi någon insändare, Henrik?
Nej.
Nej.
Jag har inte läst en tidning sen vi pratade senast.
Det är ganska bra när man gör en sån här nyhetspodd som vi gör.
Ja, faktiskt.
Nej, jag har fan inte heller gjort det.
Nej, inte jag heller.
Nej, som sagt, det har varit fullt upp. Jag vet att jag har sagt det förut och kommer säkert säga det igen, men jag har knappt varit hemma. Jag har varit iväg och jobbat nästan hela tiden.
Men tipsa oss, snälla människor, ni som sitter och läser så mycket.
Mm. Helt klart. Och tack för alla kommentarer på vår webbsida. Snälla, fina kommentarer på om oss. Alltså själva grundsidan, om man ska kalla det, där folk lägger kommentarer som handlar om podden i stort och inte ett enskilt avsnitt. Mm. Där har vi fått in några kommentarer som tycker att tackar oss för att vi gör den här podden. Och sen även då det här Jakobs kvacksnack, det pågår diskussionen och fortsätter gå.
Ja,
gå in och läs, jag tänker inte försöka läsa upp någonting från det här.
Du behöver inte nysta i det kanske här, det är ganska mycket, men man kan gå in och läsa på.
Precis, det är intressant att följa.
Det är det absolut. Ja, och med detta så säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då! Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Kvack, som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvackju.se eller på Twitter under kontot Kvackju. I den permanenta panelen sitter David, som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida, som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik, som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.